Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva. Ja, vid det här laget så har ju de flesta som lyssnar på podden fattat att det här är en intervjupodd. Det handlar alltså om olika människors drivkrafter kopplat till jakt. Varför jagar de? Många delar med sig av spännande jaktberättelser eller recept eller någonting helt annat. Och det är ju det som är så häftigt, det är ju att vi alla jagar av lite olika anledningar. Och för nytillkomna lyssnare så vill jag faktiskt passa på att berätta att det här är avsnitt 2 med Jan Geo. Så är det så att ni vill lyssna på det första avsnittet före det här, ja men då får ni trycka på liksom spola bakåtknappen en gång. Eller så lyssnar ni på detta först, det funkar väl lika väl. Men avsnittet börjar liksom rätt in i intervjun bara. Och jag kan säga att den här andra delen av intervjun med Jan Geo, som ju var otroligt rolig att få träffa och prata med, den tycker jag själv är riktigt, riktigt bra. Och det här avsnittet då, det är precis som alla andra avsnitt, så har vi en huvudsponsor och det är Chevalier. Så här kommer några ord från Chevalier och efter det så hoppar vi rakt in i intervju del nummer 2 med Jan Geo. Men först, Chevalier. Ja, då befinner jag mig alltså på Chevalier och mitt emot mig så sitter Lina som är designer här på Chevalier.
Hej.
Hur mår du?
Bra,
hur mår du? Jo, det är bra. Vi har ju snackat innan. Mm. Och nu så ska vi prata ännu mer och vi ska prata om ull.
Ja, bästa materialet.
Eller hur?
Ja, fantastiskt.
Visst är det sjukt att det inte går att hitta liksom en så här man-made replika på ull?
Ja, men man försökt, men det går inte att hitta exakt samma goda fördelar som ullen har. Än så länge finns det inget som är jämförbart.
Fåren är fantastiska.
Ja, det är de.
Vad är det för fördelar då?
Ja, men framförallt så är det ju det här att ullen hela tiden värmer och supportar dig oavsett om du är varm, om du är kall. Mm. Blir du blöt så värmer ullen fortfarande. Fast den kan bära upp till 30% av sin egen vikt i fukt och fortfarande värma dig. Så det gör ju att på sommaren har du en t-shirt på dig och du svettas och du jobbar och du håller på. Då kommer den att se till att du fortfarande håller dig behagligt sval. Mm. Fast du får inte det här blöta som kan bli om man har en bomullst-t-shirt på sig. Och samma sak på vintern. Är du ute och jobbar i skogen eller håller på och du blir svettig och sen så stannar du upp och kanske tar en kaffe eller någonting. Mm. Då kommer ullen att ta hand om dig och värma dig fastän du också då är blöt. Men då värmer den dig istället.
Vad har ni ull i? Vilka typer av plagg?
Ja, men i allt egentligen. Ja. Vi har det från t-shirtar till tröjor, mellanlager, ända ut till ytterplaggen som lodenstället till exempel. Mm. Och sen är den ju tyst. Det finns ju inget tystare.
Nej, jag gillar verkligen ull.
Jag med.
Det är fina grejer.
Det är det. Väldigt fina grejer.
Tusen tack för att du delar med dig av din hur mycket du älskar ull.
Självklart.
Ja, det är bra. Jag vet, i tidigare sammanhang så har du uttryckt din kritik mot bågjakt. Mm. Och det är länge sedan du gjorde det.
Ja.
Har din syn förändrats på det? Ni har ett inslag som är också ganska roligt att titta på i Fagerhult.
Det sitter en bågjägare och säger, ja, men alltså, vi säger, ja, men du måste ju träffa ett område på rådjuret som en handflata. Ja, men det är inget problem, bla bla bla, bla, så vi är ju så bra. Okej, så då kan du skjuta ett äpple på en stolpe där ute. Ja. Visst, säger han. Och då vet man att det kommer han inte klara. På med kamera, färdigt, varsågod och skjut. Första pilen min, som vill jag mena slår in i 2 decimeter ner i under äpplet till stolpen. Så det där är en ganska illavarslande skadskjutning. Det där rådjuret har undersidan bortskuret och kommer att blöda som satan. Möjligen överleva, men vi får ägna resten av dagen till eftersök. Varsågod att försöka en gång till. Mm. Jag tyckte att det var att införa ett lek- och sportsmoment med ökad skadskjutningsrisk utan tvekan.
Och där är ju fortfarande idag, bågjakt är ju förbjudet i Sverige. Det är tillåtet i Danmark och i Finland och stora delar av USA och sådär. Utvecklingen har ju självklart gått framåt sedan 80-talet, även på bågar.
Ja.
Jag själv kan för lite om det, men jag har pratat med bågjägare som säger ungefär som den personen som ni hade i det programmet. Har du själv sett att det faktiskt har utvecklats och förändrats och att du känner annorlunda idag?
Ja, jag har ju sett de där spetsarna. Mm. Jag har till och med provskjutit sådana där bågar i Afrika mot måltavla. Mm. Ja. Ska säga. De där spetsarna drar upp en sån stor sårkanal att träffar man hyggligt i djuret, så jag är lite tvivlande till just buffeljakt med båge, eftersom bufflarnas revben ligger liksom in, dikt täcker varandra på något sätt. Slår man inte igenom där, så har man en skadskjutning som kommer att sätta en själv i väldigt allvarliga problem. Mm. En skadskjuten buffel är det farligaste som finns i Afrika.
Ja, man kan summera med att du fortfarande är kritisk, men att du tycker att det utvecklas till det bättre.
Men man ska inte öka skadskjutningsrisken, eftersom skadskjutning är jägarens mardröm. Och det är vi minst av allt vill åstadkomma.
Din fru, Ann-Marie, ni känns som ni har byggt en stor del av ert liv på gemensamma drivkrafter. Ni arbetar tillsammans med Piratförlaget. Mm. Hon är involverad i ditt skrivande. Mm. Korrläser och tycker och tänker mycket. Ja. Men hur är det med jakten? Är det ditt egna intresse och egna passion?
Ann-Marie, vi var ju nu i helgen på hennes årliga släktjakt efter hjort i Sörmland. Och där är hon alltid med, och då går hon drev och deltar i allt det andra utom skjutandet. Mm.
Men hon har ändå full förståelse för, jag menar, alltså, din antal jaktdagar under åren ni har varit gifta måste ju vara hyfsat många ändå.
Jo, och borta 6 veckor i sträck i Sibirien och sådär. Men det har lugnat ner sig nu på ålderns röst, kan jag meddela.
Okay.
I och med att jag har svårt att gå, så återstår ju egentligen då att se vakjakt från torn.
Jag tänkte mer för min egen skull, jag kunde få lite tips på argument för att vara borta 6 veckor i Sibirien. Har du liksom dratt researchkortet, eller hur har du gjort?
Första gången gjorde jag det, för då höll jag på med Hamilton-romaner, det här var på 80-talet. Sovjetunionen höll på att utvecklas åt alla möjliga håll på väg mot undergången. Mm. I det politiska tumultet så kom romangestalten Hamilton att bli nära vän med en före detta dödsfiende i den ryska rasvedkan under tjänsten. Så blev de kompisar, och då sa ryssen att vi måste jaga i Sibirien tillsammans. Mm. Så Hamilton skulle åka över och jaga i Sibirien, och då vände jag mig till en dansk firma och sa att sätt upp mig med en jakt vilken som helst, bara det i Sibirien. Mm. Det blev en stenboksjakt som jag sen lät Hamilton vara med om. Men det var researchresa, för jag hade ingen tanke på att jag skulle bli sibirisk jägare från och med nu de följande 10 åren. Men upplevelsen det där, alltså komma jaktområdet är som Österrike plus halva Schweiz. Och så rider man ut i 6 veckor i alltså en vildmark där man skulle kunna gömma Texas.
Och samtidigt att Hamilton skulle dit och jaga var ju lite ditt fel också.
Ja, det var att jag skulle hitta på något exotiskt sånt där, men det ledde till att jag blev kvar i Sibirien i 10 år.
Har jakten alltid varit en självklarhet för dig från det du börjar? För du börjar ju faktiskt jaga i vuxen ålder.
Ja.
Men har det från och med det varit en självklarhet? Har du haft perioder där du kanske starkt ifrågasatt din passion för jakt?
Nej, på intet sätt. Nej. Jag var jaktmotståndare av de där vanliga, som vilken fältbiolog som helst, fram till 1977. Mm. Sen var jag 10 år personerad men usel jägare. Mm. Och efter de första 10 åren så har jag nog blivit bättre och bättre.
Så innan av fältbiologs skäl, alltså det du brukar kalla för naturmupp,
ja.
Det var du själv.
Ja.
Och det är väldigt kul tycker jag i det grabbarna på Fagerhult-avsnittet med bågjakt, att ni också har en person som ska vara på er sida som ni refererar till som just naturmupp. Och han köper liksom det.
Ja.
Och argumenterar för er sak. Mm. Även om han kanske egentligen vill ifrågasätta er också.
Han ifrågasätter vår jakt också.
Ja, exakt. Det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Då är jag tillbaka på Swarovski Optik, och Fredrik, du sitter mitt emot mig. Och i handen så har du ett svincoolt sikte som jag faktiskt inte har sett innan. Vad är det?
Det här är DS.
Ja, det är det som är DS.
Och DS står för Digital Scope. I grund och botten så är det här ett vanligt analogt sikte med 5-25 gånger förstoring och 52 objektivdiameter. Ja. Men det har ju då en massa digitala funktioner. Så dels har det ju avståndsmätare.
Så du får upp liksom i...
Liksom inne i kikarsiktet. Ja. Man kan gå in på en hemsida och se hur det funkar.
Ja.
Du kan också lägga in din egen ballistik via en app. Och på så sätt så när ser att du skjuter på 250 meter.
Mm.
Du ser viltet. Du trycker på knappen som ovanpå. Du får in avståndet 250 meter. Men då rör sig också riktmedlet inuti kikarsiktet.
Så man behöver inte hålla upp, utan man kan alltid gå efter riktmedlet liksom.
Exakt.
Och utan att hålla på och dra på ett balistiskt torn liknande. Ja.
Och du får också in då andra värden, som till exempel kulans hastighet, hur lång flygtid du har, anslagsenergin och så vidare. Så att i grund och botten så är det här ett kikarsikte för dig som vill jaga på ett längre avstånd, men vill också eliminera alla möjligheter till att göra att det blir fel.
Toppfågeljakt.
Absolut.
Kul att se. Det känns som ni liksom ni flyttar standard på branschen.
Det finns en liten klyschig men väldigt korrekt filosofi inom Swarovski butik. Och det är always improve what's already good. Och det här blir definierat av våra grundare. Och lever fortfarande kvar i vårt företag. Och det är det som driver ständig utveckling.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du har eller har haft ett hjorthägn som utsattes för sabotage.
Ja.
Vad hände där?
Jag hade utomordentligt fina kronhjortar från Dyrehäven som det var jättesvårt att få importerade för att statens veterinärmedicinska anstalt menade att det var risk att införa tuberkulos.
Mm-hmm.
Vilket jag menade var löjligt eftersom de här hjortarna sedan 1600-talet har varit isolerade. Och sen där det skjuts 200 hjortar varje år där samtliga undersöks medicinskt. Och man har inte under de senaste 300 åren haft några problem med tuberkulos. De har ingen kontakt med andra hjortar. Att förbjuda import därifrån är ett handelshinder. Och det är emot våra åtaganden som EU-medlem. Och faktiskt, detta funkade så att jag blev först med att lyckas importera dem där. Och hade i många år ett häng med kron och dov. Och de senaste 10 åren så har man börjat sabotera hängnet och släppa ut hjortarna. Och det är lokala jägare som tycker att det är åt helvete att bara författare som inte har något riktigt yrke ska ha tillgång till hjortar. Det finns demokratiskt starkt vägande skäl för att vi ska dela på de där hjortarna. Så att nu finns det en vild stam i området där mitt hägn är epicentrum då. 3 gånger har de attackerat det, och det ena momentet kan jag förstå, alltså det rättvisa argumentet.
Ja.
Okej, jag begriper det. En sak kan jag inte förlåta, och det är att de sköt den största avelshjorten. Alltså en guldmedalj kronhjort från av då detta danska kungliga ursprung in i hägnet. Inte för att stjäla hornkronan eller ta något kött eller något sånt, utan bara för att döda den. Dessutom satte de skytten skottet i buken på kort håll, förmodligen vid foderplatsen. En jägare som på 50 meters håll sätter medvetet ett skott i buken vet naturligtvis exakt vad han gör. Denna hjort kommer absolut att dö, men inte här. Den kommer att gå och gömma sig någonstans och ligga ruttna, och det kan dröja ett år innan någon hittar den. Den kommer bara vara försvunnen. Men hur tänker den jägare som medvetet skadskjuter ett djur? Mm. Är hatet och avundsjukan gentemot mig så stark att han till och med gör tvärt emot det som han rimligtvis har gjort, försökt undvika hela sitt jägarliv? Mm. Det momentet kan jag inte förstå. Jag har köpt till nya hjortar för att försöka få upp en stam till, men med tanke på att jag fyller 80 nu så är det tveksamt om jag hinner få fram en ny guldmedalj när jag själv är borta.
Det blev ett polisiärt ärende, men de la ner det ganska snabbt.
Ja, och det är egentligen, jag vill ju inte veta vem det var. Nej. Det skulle gå att ta reda på det. En kula som sitter i buken på ett så pass stort djur kommer att vara kvar. Mm. Relativt oskadad dessutom. Låt säga att det är en 308. Mm. Okej, vilka jägare i trakten har licens på jaktvapen med kaliber 308? Då får vi fram 15 stycken. Mm. Fram era vapen och så kan man fastställa vem det är. Mm. Polisiärt forensiskt vore det inte så svårt. Men jag är glad att de la ner det istället för att lägga på några kol och ta den där tjuvskytten. Därför att han hade fått 6 månaders eller längre fängelsestraff. Det är inget problem. Men han hade blivit av med sina vapenlicenser för resten av livet. Och jag vill inte ha en fiende på landet som har blivit av med sina vapenlicenser. Som ändå är en så pass hänsynslös människa att han medvetet skadskjuter en kronhjort i buken. Jag vill heller inte ens veta vem det är.
Jag har intervjuat både nya jägare och mer erfarna jägare. Och ju mer erfaren är, desto svårare är det, enligt många, att få puls. Att få det här adrenalinpåslaget vid jakt. Och jag vet att många ofta hänvisar till lockjakt på räv som det som fortfarande liksom är den ultimata utmaningen. Så. Mm. Hur ofta får du puls nu för tiden?
Varje gång skulle jag tro. Det är ingenting som jag ens tänker på. Men det är inte så att jag märker det. Man får puls. Alltså vi är konstruerade så. Mm. Det ska vara puls, annars är det något fel.
Men då menar jag den här liksom riktiga påslaget. Ja, där nästan inte kan skjuta. För att
Det var under mina första 10 år. Mm. När jag var så rädd för att skadskjuta så att jag var en dålig skytt.
Okay.
De sakerna hänger ihop. När man är mindre rädd så skjuter man bättre. Mm. Alltså pulsläge är... Det är 3 veckor har vi varit efter en maralhjort i den här storleken. Mm. Och hålet är lite långt, okej, det är 336 meter. Mm. Jag har avståndsmätare med mig såklart. Och ett sånt avstånd är mera psykologi än teknisk svårighet. Det är som att skjuta ett rådjur på 100 meter. Mm. Det är bara att man vet hur man ska hålla upp och ha koll på vinden förstås. Mm. För på 300 meter så har vindavdriften betydelse även för en snabb kaliber. Då slår det till. Mm. För att det är sån stor ansträngning som ligger bakom att komma fram till det här skotthållet. Och missa inte för helvete. Nej. Nu! Jag var efter en Mountain Niala i Etiopien.
Mountain Niala?
Ja, den finns bara i Etiopien.
Okay.
De är i samma storlek som Greater Kudu.
Aha.
Och första året, man betalar allt i Etiopien, betalar man alla troféer i förväg till staten. Okay. Oavsett om man skjuter eller inte. Mm. Och Niala finns bara i Etiopien, så att de tar det helt betalt för det. Första året så ser jag träffen på det korta avstånd, 120 meter eller någonting, damma in på ett absolut dödligt ställe. Så att jag och min PH går lugnt smått pratande ner för sluttningen för att hämta upp den här fina trofén som jag har varit ute efter i någon vecka. Och den är försvunnen. Ingen av oss kunde förklara det. Vi såg båda träffen, hur det dammade till på rätt ställe. Och det var en 300 Winchester-kaliber. Ingen av oss kunde någonsin förklara hur detta var möjligt. Mm. Det hittades en blodtroppe, vilket de medföljande poliserna konstaterade. Mm. Därmed är jakten avbruten. Mm. Okej, tillbaks nästa år. 3 veckor i de här bergen söder om Addis Abeba. Och inget skjutbart djur. Sista dagen, som är en sån där jaktnovell, så står det en uppe på som en siluett. Det ska man vanligt fall inte skjuta, men det här är liksom etiopiska berg. Det är lite annorlunda än i tätbebyggt område. Mm. avståndet är 334 meter i 45 graders vinkel uppåt. Det är inget okomplicerat skott. Det finns saker som gör att man ska hålla både lågt och högt på något sätt. Ja. Så att jag håller i mitten för säkerhets skull. Mm. Och detta är det sista som kommer att ske på vår jakt. Alltså inte ett år till i tomhänt hem från Etiopien. Nej. Och jag hinner tänka, jävlar. Därför att det är så långt så att man håll så att man återhämtar sig för skottet. När Öland står fortfarande still och då ser jag träffen. Mm. Så att jag hann tänka, nej. Och då ser både jag och PH på sättet den rör sig med en spark ut att det är hjärtträff.
Yes.
Och det tar oss 2 timmar att komma fram till den, men mycket riktigt där ligger den.
Mm.
Det är ett av 2 tillfällen som jag har haft sån där kanonpuls.
Mm.
Därför att så mycket står på spel. I Ungern jagade jag kronhjort på det finaste stället i 5 år i rad innan jag sköt ett skott.
Mm.
Men det var den finaste kronhjort jag har sett. Och det var inget svårt skott.
Mm.
När vi äntligen var där så var det enkelt. Men jävlar, det dunkade i, känns det som i minnet, både tinningar och hjärta. Därför att det var 5 års väntan. Det var ett lätt skott när vi äntligen kom dit. Men så att upphetsningen borde inte av annat skäl än den här långa väntan och så.
Maralhjort var du inne på.
Ja.
Den jakten verkar ju helt fantastisk och var också kantrad med bedrägerier och folk som försvann och ni blev lämnade ensamma och så vidare.
Mm.
Har du jagat maralhjort efter det?
Jag tror att den där filmade expeditionen var den sista.
Mm.
För att det var så mycket bedrägeri och skoj. Och jag närmade mig 60-årsåldern och risken för liv och hälsa i kombination med stigande östeuropeisk lurendrejeri gjorde att det blev sista resan.
Har du varit riktigt rädd eller orolig någon gång när du varit ute?
Jag har varit i farliga situationer.
Mm.
Då är det buffel och isbjörn där. Men som jag minns det är det som förfäderna i reptilhjärnan säger, du, vi tar över från och med nu, håll dig borta, det här är ett jobb för oss. När livet står på spel så är min erfarenhet att man blir fullständigt iskall, rör sig i slow motion på något sätt. Allting går mycket långsammare, ingen som helst upplevelse av puls eller något sånt där som på en stor råbock eller något liknande.
Mm.
Utan bara en sorts förfädernas iskyla som sänker sig över ens handlande.
Kommer det efteråt då?
Nej, då kommer den stora lättnaden. Klart man kan tänka sig efterhand om jag inte hade fått iväg det där skottet då. Den hade kommit 10 meter närmare. Och jag tror att jag har legat ibland och gjort den typen av reflektioner. Det, när vi blev överfallna en gång av en skadad buffel som inte var vårt fel. Och det är den typiska buffelolyckan i Afrika.
Okay.
Att man går och letar efter lesser kudu i busklandskap där lesser kudu håller till. Men där också bufflar som är sårade drar sig undan. Och då är vi fixerade vid målet som är där borta. Alltså vi skymtar lite desin, skymtar lite så. Och observerar inte att det ligger ett jättelikt svart stenblock under nästa buske som inte är stenblock.
Men det har du varit med om?
Det har jag varit med om.
Och vad händer då?
Pang, pang, pang!
Okay.
Och sen frågar vi, vad är det? Jo, det var som fan.
Men var det en PH då som sköt? Eller?
Ja, alltså jag sköt först, sen sköt han, sen landade jag om och då sköt han, han dubbelstötsade han det andra och då sköt jag, hade jag färdig med mitt
andra. Så du hann knappt reagera, vad är det för något? Men instinktivt så lyfter
ja, jo, nej, det fattar man blixtsnabbt. Ja. Alltså en buffel kan inte misstas för någonting annat. Och den kommer inte ljudlöst.
Buffel är ju en av de där grejerna. Jag är ju till skillnad från dig... jag är ju skraj ganska ofta och just buffel, jag vet inte fan har jag varit så där, men jag tror att jag skulle vara rädd i vissa situationer och buffel är en sån sak.
Ja, det är rimligt. De flesta jägare i Afrika som dödas av bufflar.
Vissa som jagar buffel har också berättat att de följs utav lejon. Har du aldrig varit rädd för lejon i Afrika?
Lejon är rädda för människor i grupp. Alltså mardrömmen är ju det som tjuvjägarna hotas med. att du får gå ensam härifrån. Ja. Att vara ensam i den afrikanska natten obeväpnad är den ultimata mardrömmen.
Ja.
Lejon klättrar också måttligt bra, så att klättra upp i ett träd är inte särskilt inte säkert. Det behövs bara att de kommer når upp och riva ner den med klorna in i ett ben.
Isbjörn nämnde du. Och det har jag sett film på. Och då, man fattar inte riktigt den filmen. För ni tittar på isbjörnar och sen så är det som att det är en isbjörn som attackerar hundarna. Så ser det ut på filmen.
Ja.
Men hur var det?
Jo, vi sitter,
och var det någonstans?
Den enda plats där man kan skjuta isbjörn, nämligen i Nunavut, den fristående delstaten i norra Kanada som liksom behärskas av eskimoerna.
Okay.
Eskimoer är inget skällsord, utan det är bara ett indianskt ord som betyder man som äter kött rått.
Ja.
Men okej, själva kallar de sig inuiter. De får licenser, och varje by som får två eller tre isbjörnslicenser tar ställning till, ska vi skjuta dem själva eller ska vi sälja en björn till någon av de där idioterna från Europa? Ja, vi behöver ny belysning utanför Konsum och dagis behöver den fixas till, så vi säljer en björn. Sen så kommer det då en västerländsk idiot, där vi svenskar är bland de bättre ändå.
Mm.
Jag menar, vi kan ju jaga i minus 20, det har vi utrustning för.
Mm.
Men nu är problemet att det är inte minus 20. Vi ska upp till minus 40 och vindfaktor. Så det börjar med att de säger, vi tittar på era grejer. Och så säger de alltid, vi håller upp våra dunjackor och allt med så. Skit, 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 släng. Och det slutar med att vi får behålla det svenska jägarunderstället. Mm. Ni vet, de här gröna långkalsingarna. Ja. För att säga, det där är bra grejer, de kan ni behålla. Men allt annat i vår utomordentligt avancerade nordiska utrustning underkändes.
Mm.
Så vi kläs upp i deras 5000 år gamla kläder.
Ja.
Som man inte kan röra sig i, men de står emot vad som helst. Det är, det är fantastiskt.
Vad var det för kläder då?
På fötterna har man två sorters renskinn.
Ja.
En sorts strumpa som går precis upp över knät med håren vända inåt. Ovanpå den drar man på sig en något grövre med renskinnpälsen vänd utåt. Man är barfota där inne. Och detta funkar i minus 40. Det är
liksom två lager renskinn med päls.
Ja, sen så har man en parka. Parka betyder nu alltså att det är en vildrensfäll där det inte finns några stygn på framsidan, utan de syrs upp på sidorna av eskimo-kvinnor med, som syr sådana här stygn som gör att kläderna blir vattentäta. Hur som helst, utrustade på det sättet sitter vi i en iglo.
Mm.
Och äter frukost. De två jägarna som var med oss ligger och sover i nigloen till. Vi är med den yngsta jägaren. Han blev då vår passopp och sånt där. De här vita människorna ska äta stekt mat av och sånt där.
Mm.
Och vi håller på med vår frukost där, och så hör vi hundarna har börjat skälla på ett sätt som inte är en snabb revirmarkering.
Nej.
Väldigt ilskna skäll och sen ett yl och så är det tyst.
Mm.
Då är det någon som har liksom markerat ställning i den hundarnas hierarki. Okay. Utan här står de med och skäller i takt. Vaff, 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 hör vi där ute. Och då säger vår timan, heter han.
Mm.
Timan säger, det kan vara så att det står en isbjörn där ute. Och Fernström sitter närmast, att vill du titta upp? Och vi sträcker upp 2 meter Fernström, och han kommer tillbaka blek i ansiktet. Det står en isbjörn där ute.
Mm.
Och jag och teamen störtar ut, för att vapnet står utanför. Man kan inte ta in vapen i iglund. Det får inte ske kondens. Det måste vara samma temperatur i vapnet hela tiden. Och där står jag och tittar på en isbjörn som undersöker hundarnas proviant, vill säga frusna sälkroppar, 20-25 meter bort. Jag är skjutklar, men vi har ingen fotograf.
Och
Fernström sitter och vägrar att komma ut.
Varför då?
Ja, han vill inte ha med isbjörnar att göra just nu.
Men han visste att det var därför ni var där.
Ja, och teamen förstår naturligtvis inte svenska, men han förstår innebörden av vår konversation. Så han gör en sån där kalankarsgest med handen över ansiktet och viskar, det gäller inte några bilder, det gäller ditt liv.
Mm.
Det tar 3 sekunder för honom att komma hit om han bestämmer sig för det. Och jag säger, Fernström, nu är det allvar, du får fan komma hit. Och till slut sticker Fernström upp och har då kameran inställd på nattfotografering. Det var det senaste bilden vi tog. Och nu blir isbjörnen förbannad. Men då är det ett tält och några strängar i vägen, så han rundar ett tält. Så jag vet var han ska komma och sätter ett skott där jag brukar skjuta djur mitt i bogen. Mm. Och 800 kilo isbjörn välter, brak ner, och man tror att allt är över. Men nej, den tar räkning till 3 och kommer upp förbannat. Och timan viskar trött till mig: försök med lungorna nästa gång. Då ska isbjörnen runda tältet igen för att komma åt oss. Då skjuter jag i lungorna. De gamla...
Bakom bogen då?
Ja.
Men gick första skottet inte igenom bogen?
Det var 7 mm Remington Magnum, och det fäller de flesta djur. De två äldre jägarna tittar upp, för de har hört det första skottet, och sticker upp just när de ser det andra skottet. Och de bara tittar på det, och sen så går de ner och lägger sig igen. Medan isbjörnen punkterar sakta men säkert. Det ser ut som en jätteballong som sjunker ihop. Därför att man ska skjuta dem i lungorna. De själva skjuter med 240-någonting kaliber.
Okay.
Alltså gåsbössa. Men skjuter alltid i lungorna. Mm. Då var det över. Och apropå bli rädd, som du talade om förut. Mm. Det här var ju mera komik och skämt. Och Timans... Den här killen som står bredvid mig, hans coola sätt: det gäller inte några bilder. Det gäller ditt liv.
Men vad var det där för två tomtar som bara gick och la sig igen?
Ja, men de var med i vår expedition, de var chefer för det. Och när de har sovit färdigt någon timme senare, så kommer de upp och slipar sina knivar och så tar de ty med jobbet.
Så för dem var inte det här liksom...
Nej, och dessutom, det här var på andra dagen vi var ute på isarna där. Och vi ska ju göra tv-reportage. Så vi ska filma hur man kommer med hundsleden och hur man sådär, och vi ska rekonstruera det ena och det andra. Mm. Och det var de fullständigt oförstående för. De sa, nej men, vi har ju han är ju död. Ja. Då åker vi hem. Mm. Så fort man har jagat färdigt, då åker man hem. Ja. Vad fan, har ni inga fruar? Mm. Så tänker vi så här, jo, men vi måste ha bilder också. Ja. Och mycket motvilligt så hjälpte de då oss att åka släde lite sånt där, så att vi fick ihop
det. Men det kanske finns, jag vet inte vad man får tag på det i hela den här filmen, men jag har sett en sekvens i alla fall som Fernström själv har lagt upp på YouTube, tror jag. Mm. Men det är liksom själva skottsekvensen, det är ganska liten sekvens.
Ja, det är bara 3 sekunder någonting som, allt blev så överrumplande. Mm. När han äntligen får in upp kameran så anfaller isbjörnen. Mm. Som tur var det tält i vägen då, så att han rundar. Mm. Jag sätter skickligt ett skott mitt i bogen som inte har någon som helst effekt, utom att isbjörnen blir arg. Ja. Och han har hört talas om 7 mm Remington Magnum. Och ska du verkligen göra upp med oss efter att ha tagit räkning till 3?
Det här avsnittet är även sponsrat utav WeHunt och Tracker. Ja, nu är det ju så att jag faktiskt varit på ett par olika jakter under den här hösten, där flera av hundarna har haft Tracker Pale på sig. Och det som har varit fint med det är att jag då faktiskt kan se dem i min WeHunt-app. Och det är grymt bra, måste jag säga. Dels är det ju liksom roligt att kunna följa hundarna, men det är också väldigt praktiskt som passskytt att kunna följa hundarna. Så med en Tracker Pale så syns de alltså i WeHunt-appen. Och sen måste jag faktiskt slå ett slag för Tracker G10i. En pale som min kompis Juckan precis skaffat till sina border terriers. Och det har han gjort för att den är väldigt liten och kompakt. Den väger bara 236 gram. Och det ska bli jättekul att se den här övergången för honom med Tracker. Vi ska göra lite tester fram och tillbaka och kommer säkert göra någon film på det också. Men den går både på 2G och 4G. Du kan ta bort sändaren och fästa den på en hundväst istället. Och sen har den massa såna här funktioner som larm vid ståndskall och den visar skalltid. Men jag kan passa på att berätta då att det faktiskt redan nästa vecka är dags för Black Week. Så håll utkik, för det kan nog komma ganska bra erbjudanden. Så kolla på tracker.se eller hos din närmaste återförsäljare. Tack WeHunt och tack Tracker!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Lejon då?
Jag har bara skjutit ett lejon. Jag har haft lejon på min licens 10-15 gånger. Mm. För man får en licens om man tar 3 veckors safari, så får man en lång lista. Men jag var inte intresserad av att skjuta lejon. Det är någonting suspekt med det. För många amerikaner skjuter lejon i Sydafrika instängda och monterar dem med rytande käftar och sånt där. Mm. Men vi kom till ett område med människoätande lejon. Och det är antingen unga handjur som har blivit utkastade ur flocken därför att de har börjat intresseras för honorna, och då får de stryk och så blir de utkastade. Och så är de dåliga jägare eftersom de är män. Mm. Det är kvinnorna som sköter jakten hos lejon. Mm. Eller så blir de så gamla så att de blir utkastade av 2 unga killar som bara är unga eller medelålder, som är beredda att ta över en flock. Och överlever de utkastandet så har vi att göra med en människoätande, ensam, gammal lejonhane. Mm. Och när vi kom till en by som berättade om det här, att de hade en människoätare i trakten, så ändrade jag mig och sa vi är okej. Okay.
På vilket sätt jagar ni?
Man skjuter en buffel eller något liknande, hänger upp det i 2 halvor. Yep. På en sån höjd över marken att inte hyenorna når det. Den hänger i en sträng så att inte en leopard, som naturligtvis kan klättra upp i trädet, kan ta sig ner för repet och sätta sig på det där på något sätt, så att bara lejon kan äta av det här. Och sen så bygger man ett gömse.
Viltet i sig är ju mytomspunnet och ifrågasatt när det gäller jakt och mycket sånt. Men skulle du säga att jakten i sig inte var så spännande?
Jo, den är spännande. Ja. Vi har att göra med, särskilt om man vet att det är en människoätare man är ute efter. Så kommer han från fel håll. Ja. Så att han går in i vår vittring, så är det inte säkert att han som normala lejon flyr. Nej. Utan tänker mums.
Ja, jag fattar.
Och att i halvmörk blir överfallet av ett lejon bakifrån, inget kul.
Det köper jag. Vad hände då? Hur länge satt ni där?
Ja, 3 dygn.
Slutar man vara rädd efter ett tag?
Nej.
Nej.
Och det är svårt att sova, för att man sover med med ett öra ständigt ute efter prassel.
Var det något prassel bakom?
Ja, ja, jo, det är alltid den afrikanska natten. Exakt. Vi väntar på gryningen när skjutljuset. Mm. Men vi kan inte komma i gryningen med bil och allt möjligt sånt där, för att även en människoätare fattar att bilar är inte bra. Nej. De människor som har bilar ska man passa sig för. Mm.
Om du skulle få återuppleva en av alla jaktupplevelser som du har haft...
Det slogs inte huvudet på mig någon gång i Kazakstan när jag ska skjuta på mitt livs marollhjort. Och det är inget oöverstigligt avstånd. Och istället för att höja för att kompensera för det långa avståndet, så sänker jag. Okay. Det går fel, slår sig inte huvudet. Ja. Så att jag med absolut precision sätter jag 2 skott under den förvånade hjorten. Mm. Som inte fattar varför. I berg så blir det som det eko, så att det går inte att lokalisera skottriktning. Nej. Hur som helst. Och sen skjuter jag 3:e skott och då har vi sprungit upp för en sluttning för att komma till en position där vi kunde skjuta. Så jag hade bara 3 skott med mig. Och har skjutit alla grundligt fel. Jag skulle vilja få revansch på det där ögonblicket. Det var den största marauljort jag sett.
Finns det något ögonblick som har gått bra, som du skulle vilja uppleva igen?
Jo, den där Nyarlan på 343 meters håll, sista dans morgon efter 3 veckors hopplöshet, och hinna tänka ja efter dem, ja. Och sen se en reaktion som tyder på hjärtsträff. Mm. Sparka bak ut i skottet därifrån. Mm. Den skulle jag gärna se på min inre film en gång till. Ja.
Fint. Och om man tänker på alla jaktresor och viltarter och liknande som du har varit på, finns det någonting kvar? Oavsett nu med liksom, som du själv säger, att nu är det mer att du har svårare att gå och kan inte liksom ut på strapatser på samma sätt. Men om man bortser från det, finns det någonting som du har drömt om som du känner att du ändå skulle vilja?
Alltså, särskilt med Afrika är det så att man hittar på olika ursäkter för att komma tillbaks. Mm. Men det där första gången och skjuter 2 bufflar. Okej. Okay. Varför ska jag skjuta 9 bufflar? Därför att de ska vara större. Mm. Eller en impala är ett av Afrikas vackraste djur. För att tala om Great Ekuru. Mm. Man kanske ska jaga dem också. Så man hittar på olika tävlingsmoment för sig själv för att motivera återkomsten. Det där blir allt mer invecklat. Det finns något som heter Tiny Ten. Mm. Att kunna skjuta 10 av de minsta antiloperna. Mm. Jag har för närvarande 9, upptäckte jag. Av just de som räknats upp där. Jag har andra små också.
Är Steinback en av dem?
Steinback är en av dem. Ja,
för det har jag inte fällt. Men det är för mig, det är något av det coolaste jag har sett. Alltså.
Ja, det är en,
så vackra djur.
Med raka spetsiga horn.
Ja, och de här stora ögonen och täckningen och stora öronen. Mm. Mm. Men Clipspringer och Diker och så.
Det är värst vad du kan, ja. Clipspringer, ja, nej, Clipspringer ingår i Tiny Ten. Ja. Och tror jag Common Diker, Red Diker och Blue Diker. Mm. Men tyvärr inte den som jag har. Den minsta antilopen i Afrika heter Bates Pygmy Antelope och är samma storlek som en hare. Mm. Något mindre än en hare. Mm. Faktiskt med centimeter långa horn och klövar som är storlek min lillfingernagel.
Är det sant? Var finns de?
Kamerun.
Okej. Okay. Men så du kanske har en Kamerunresa kvar då?
Nej, Kamerun är det jävligaste landet i den delen av Kamerun. Norra Kamerun är stepp och savann. Södra Kamerun är regnskog. Ja. Regnskog är lite besvärligt. Ja. Det är 100% luftfuktighet. Man är aldrig torr. Man är helt våt hela tiden. Ja. Löv, lianer och allt möjligt sånt där är oerhört vassa. Man river sig hela tiden utan att ens märka det. Det finns rakbladsgräset kallat en sån där. Där pygméerna som man jagar med går erfaren, för de känner igen allt det här. Ja. För mig ser rakbladsgräset ut precis som vanligt gräs. Ja. Så att om inte pygmén framför en där även och pekar så river man sönder ett par byxor.
Vad har du jagat där?
Bongo är en antilop som är en av de 8 med spiralhorn som bara finns där.
Den är ju jätteovanlig, väl?
Ja.
Det är ju inte heller en helt billig jakt.
Jag förtränger vad det kostar. Det är förstås också ett av skälen till aggressionerna mot oss som jagar i Afrika, att det är inte var en förunnat på grund av priset.
Nej, ja, men så är det ju. Men som du säger, man får ju titta på vad pengarna används till också.
Ja, att rädda jakten.
Exakt.
Och viltet. Ja.
Om du skulle tipsa de som lyssnar på detta, 3 stycken jaktupplevelser som du tycker att varje jägare ska få uppleva någon gång.
Jag skulle önska att mina jaktkamrater på landet och jaktkamrater, ja, de som är goda vänner, de som alltså inte har förmodligen släppt ut mina kronhjortar, att de fick göra en 3 veckors safari med en lång lista i Tanzania.
Är Tanzania oslagbart när det kommer till Afrika, tycker du?
Ja, därför att det har den största viltrikedomen och största artrikedomen. Och det är inte ett enda stängsel eller farmområde eller någonting sånt där i hela landet. Allt är riktig jakt. Mm.
Jag vill ju själv gärna till Vancouver Island eller...
Jaha, du tänker på de stora svartbjörnarna på Vancouver Island, ja. Eller ännu mer de här laxätande brunbjörnarna.
Ja, de vet, där är det sådär, där kommer...
Kodiak Island.
Ja. Men har du varit där?
Jag har varit i Kanada men inte jagat björn där, det har jag inte varit intresserad av, utan där har jag varit intresserad av det arktiska, okay, vinterjakten.
Ja. Vad är det man jagar då?
Valros, isbjörn och olika, okay, sälarter. Vildren är också arktis.
Och varför jagar man valros?
Because it's there.
Okay.
Det finns inget rationellt skäl. Nej. För eskimonas del är valrosjakten väsentlig. Ja. De delar upp den skjutna valrosen i 7 skinnpaket. Ja. Köttet är väldigt sladdrigt och skulle nog inte vara särskilt angenämt att försöka tillreda färskt. Vad de gör är att de gör 7 stora paket, ja, där de stoppar in kött och tarmar för jäsningens skull. Mm-hmm. Och sen rösar de ner det på en strand under stenar och tar fram det till vintern när det är fruset och skär stora tunna flak, isflak av rutten valros, som om du tänker är mycket stor surströmming. Så det är en...
Och det äter de då?
Jo ja, det är en väsentlig del i eskimonas vinterkäk.
Hur tillagar de det?
Eskimor tillagar ingenting.
Nej, de äter det rakt av?
Ja.
Men hur klarar de det?
Ja, de har 5000 års övning.
Okay.
Men det enda de faktiskt tillreder är isbjörnskött. Mm. Det kokar de. Jag tror att det har att göra med trikinföran.
Tillbaka till tipsen. Du hade 3 veckors Tanzania.
Ja.
Två till som du skulle säga.
Sibirien är alltså oerhört häftigt. Mm. Dessa enorma vidder och den tid viltet är gläst. Mm. Så det är verkligen en strapats, men det är en naturupplevelse som slår det mesta.
Åkte du tåg nu eller?
Nej.
Nej,
jag åkte flyg, bil och häst, mest häst.
Okay. Ja.
Och jag säger medvetet att jag åkte häst, för någon ryttare är jag inte, men det är det enda sättet att ta sig fram, så att, men man måste.
Okej, så Tanzania, Sibirien.
Ja, en rejäl vinterjakt på älg på samiskt område med samer som är ganska goda vänner. Det är stort.
Det har du varit med om.
Jag har haft förmånen att jaga med de 2 skickligaste kategorierna svenska jägare, som är kulturellt mycket långt ifrån varandra. Det ena är samerna. Mm. Och det andra är den skånska aristokratin. De har inte gjort annat, så mycket annat i livet, många av dem, tycks det, än att göra nya små grävar och jaga hjort. Mm. Men jävlar vad de skjuter på löpande hjort. Mm. Jag minns en första jakt där, när det är oerhört välorganiserat, så vi har eftersöksteam uppställt med liksom kärror och allting sånt. Mm. Och så går första dreven, och så på ett ställe så hörs det 3 skott från ett pass. Mm. Och det är sånt som gör eftersöksteamet sätter det i beredskap, därför att har man skjutit 3 skott så har man skjutit 1 som inte var bra, och sen har djuret börjat fly, och så är det 2 skott på ett flyende djur i regel. Mm-hmm. Det är det som man tolkar 3 skott. Ja. Så att de ska ge sig iväg, men så säger man nej, det var Hamilton. Jaha, säger de. Då har han skjutit triplé på hjort. Man blir försiktig i ett sånt sällskap, skjuter, vågar sig på ett skott på stillastående dovkalv på 25 meter. Mm. Där gör man inte bort sig.
Jag tänkte avslutningsvis, så lite intressant hur din vapengarderob ser ut.
En 375 Holland. Det är alltså för de djur i Afrika där finare kaliber inte är tillåten. Mm. Så det är elefant, buffel, lejon. Mm. 7 mm Remington Magnum, som är min allround bössa. Mm. Det är alltså en flack kulbana avsedd för långa avstånd. En reservbössa i form av en 308, och sen har jag en hagelbössa som jag mycket sällan använder. Mm. Detta är allt.
Varför använder du inte hagel så ofta?
Det är inget bra på det, och alltså organiserade fågeljakter jag gillar inte det. Alltså. Nej, det är någonting som jag har varit med på det ibland, men alltså, här är vi på det stora godset, ett gäng grabbar, och så skjuter vi 1000 änder och de säger att det var ganska bra. Mm. Och ingen jävel bryr sig om vad som händer med de där änderna, utan det är bara sportskytte på levande mål. Och det...
Har du jagat med spaniel någon gång? Jag har en springer spaniel som heter Uffe.
Jo, det har jag naturligtvis vid något tillfälle. Mm. Ja.
För det är ju, tycker jag, fågeljakt när den är som bäst. Det är, vi jagar då vildfasan, hare, rapphöns och liknande. Men på de markerna jag jagar med honom så finns det liksom ingen utsatt fasan eller rapphöns. Utan det finns enstaka, ganska få. Och att då driva av en bit av en å med mycket högt gräs och liknande, om man går där och han jobbar fram och tillbaka och helt plötsligt så flaxar det upp. Och så kanske man fäller den fasanen. Och sen så stoppar man den i baksidan av västen och så fortsätter man och så fäller man en hare. Och sen är jakten slut. Och så åker man hem, hänger upp detta och tillagar efter ett tag. Det är fint.
Det är fint.
Mm. Har du vägarna förbi Österlen någon gång så får du höra av dig, så får jag ta med dig ut på lite spanieljakt.
Då får man damma av min gamla hagelbössa.
Ja, det är det jag tycker. För är det någon utav dina... Man ser ju framför sig hur du har någon bössa som är så där jävla vacker och massa gravyr och grejer.
Jo, jag har en sån. Min storvildsbössa är en Sacco. Sacco Safari, som jag verkligen kan rekommendera. Alltså, den har under 20 års tid så har jag skjutit med, ibland med större precision med den än med min 7 mm. Det har verkligen varit lyckosamt. Och sådana där bössor som kostar en kvarts miljon eller värre skulle inte på något sätt kunna ha gett ett bättre resultat.
Du har sagt i en dokumentär att för den nordiska människan är skogen hemma. Vad betyder skogen och naturen för dig?
Ja, det är sen barnsben har en stor del av mitt liv.
Har du haft perioder i ditt liv där du har varit i storstad för länge, tycker du?
Jo, visst. Under vänsteråren 1968 och framåt så var man på så väldigt mycket möten. Och det var så många demonstrationer. Och det var så mycket som skulle göras som var så oerhört viktigt. Att jag blev för mycket stadsmänniska. Vilket ingen i omgivningen tänkte på eller bekymrade sig för, därför att i vänstern finns det mycket få jägare, märkligt nog. Bland journalister och författare är det oerhört sällsynt. Vi är så få i Sverige som i den branschen som, så att vi känner varandra. Som ett hemligt litet brödraskap. Antingen kommer man in i jakten landsbygdsvägen. Jag har bott på landsbygden och alla har jagat i omgivningen, så att man bara glider in det som en fullständigt naturlig del, som att köra traktor eller vad som helst annat. Eller också så är det tillfälligheter, som i mitt fall, som ändå inte riktigt tillfällighet, eftersom jag var naturmupp. Så hade jag mycket snabbt att möjlighet att på något sätt glida in i ett jaktsammanhang när jag väl hamnade där i Leif GW:s sällskap. Och sen så finns det dirrarna som av sociala skäl jagar, att man till och med på Handelshögskolan har infört jaktkurser och sånt där. Som ett sätt att ta sig fram socialt. Och det är, i stor utsträckning handlar om psykopater och grovt icke-empatiska människor som jag inte skulle vilja ha med att göra i något annat sammanhang när jag har sett hur de dödar.
Och på vilka sätt har du kommit i kontakt med dem?
Genom Leif GW. Vi har mycket sådana där kompisar, så att jag har varit på en och annan slottsjakt och sånt där under den tiden vi jagade tillsammans.
Jakt för mig är också förknippat med ensamhet på något sätt. Alltså inte ensamhet i sig, utan man, för mig pratar jag nu, så har jag en kontakt med naturen och med viltet och så vidare. Men jag älskar att vara själv. Det är en del i jakten som jag uppskattar. Det är att jag i många timmar är någonstans utan att prata med någon liknande. Och jag tänker att när du skriver, då vet jag att du är i Roslagen. Du är där själv kanske. Är ensamhet viktigt för dig?
Ja, det är en väldigt naturlig del av min tillvaro. Och den är ju professionellt betingad av att författande är ju en ensam jobb i stor utsträckning. När man är ung så har man ju ofta små barn, och det innebär att, att författandet inte börjar förrän efter klockan 8 på kvällen när barnen är nattade och sagade och sånt där. Och sen pågår den under arbetet under natten, vilket gör att jag än idag, långt, långt efter den nödvändigheten, har blivit en fortfarande en nattarbetare. Ja. Detta är ensamhet. Att sitta och vaka på ett pass kan ju också vara oändligt långt. Mm. Jag satt i Afrika en gång och väntade på en sabelantilop och kom på efteråt att jag hade varit betydligt längre tid på det passet än att det tog att flyga från Stockholm till Afrika.
Det är rätt häftigt.
Det är rätt häftigt.
Och det jag tycker är häftigt, det är ju att man väldigt sällan tänker på annat, om jag ska vara ärlig.
Ja, det är mycket, mycket märkligt. Man skulle kunna tro att det vore idealiskt för författare att sitta där och komponera ett nästa kapitel eller någonting. Men i helvete heller. Mm. Utan jag sitter och blicken går från mellan de åtta ställen där jag tänkt mig att djuret kommer att visa sig. Ja. Oupphörligt, och man gör inget annat.
Och det fokuset man har inte jag hittat i något annat. Det är därför jag kan uppskatta vakjakt. Även om det inte är... Pyrsjakt är min favoritjaktform. Mm. Drevjakt är den minst som jag gör det, men jag tycker inte att det är lika intressant. Men just vakjakt, att sitta still och att bara vara totalt fokuserad under en lång period, det ger mig väldigt mycket energi. Och just att du faktiskt inte flackar iväg i tanken, utan du är där och då. Det är likadant när jag fiskar. Då är man liksom någon form av så här, man är draget. Och det låter så jävla fånigt, men ofta är det så. Tusen tack för att du ville vara med. Jag är jätteglad för det. Jag har ju följt dig väldigt mycket. Läst och sett och hört en hel del. När jag har sett många intervjuer så är det många som har startat intervjun och berättat att de är nervösa, att det är svårt att intervjua dig och så vidare.
Det är det ju inte.
Nej, jag tycker verkligen inte det. Men jag hade inte den tron heller. Utan jag har sett på dig som en nyfiken person, ödmjuk, och alla mina tankar har besannats i den här intervjun. Däremot så är det svår att sätta i ett fack på grund av kombinationen av pampig överklassvåning på Östermalm och liksom din socialistiska ådra och jakten. Alltså det finns få personer som har de komponenterna samlade i en person. Och därför tror jag att det är svårt att liksom placera dig.
Det finns få vänsterextremister och ännu färre vänsterextremistiska författare i jägarkretsar.
Som Bo Pösterman.
Ja, då är jag inne på en.
Men jag är väldigt glad att den då ställde upp på intervjun. Mm. Tusen tack, Jan.
Tack själv.
Ja, tack snälla för att ni lyssnar på podden, och tack alla ni som delar och sprider podden till andra. Det betyder jättemycket. Nästa vecka, ja, då ska vi liksom hoppa in i matens värld, kan man väl säga. Vi ska träffa en otroligt duktig kock som gör väldigt mycket korv och grillar. Och, ja, det är så mycket bra. Det är Daniel Totti. Och vi träffades och jag fick smaka på massa olika salamis. Och det var världsklass alltså. Och det avsnittet, det får ni lyssna på om en vecka på torsdag. Så tills dess, ha det så bra. Var försiktiga ute i skogen och ha riktigt kul där ute. Vi hörs om en vecka. Tack!
Hej!
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.